Välkommen till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet Ledare. Och dagens gäst började sin bana som ordförande i SSU Dalarna. Han fortsatte sedan som journalist på Dala-Demokraten, som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Borlänge och sedan 2014 som Sveriges försvarsminister. Välkommen Peter Hultqvist.
Tack så mycket.
Tackar. Och du är ju aktuell för att du i dagarna kommer ut med en bok. Och den här boken är då en, kan man säga, en sammanslagning av tal, av artiklar, av också en del nyskrivet under ett antal års tid, senaste 5 åren framförallt. Och du har satt rubriken 100% socialdemokrati. Vad menar du med det?
Ja, jag tycker att det är en passande titel därför att vi är ju nu inne i en situation där vi har ett bredare samarbete i riksdagen genom det här januariavtalet. Det här gör ju liksom att många funderar på, är partiet inne nu i en förändringsprocess där så man förändrar sina grundvalar på något sätt? Hur kommer det här med ett mer organiserat samarbete med Centern och Liberalerna att påverka partiets politiska utveckling? Och då menar jag så här, att utifrån de rådande maktförhållandena där vi har fått 28% i valresultat, så innebär det inte att partiets grundvalar på något sätt har förändrats, utan den socialdemokratiska politiken måste vi fortsätta utveckla. Och det vi är tvungna att göra då för att ändå få ut så mycket som möjligt, det är ju kompromisser med andra partier. Men det innebär ju inte att vårt partis uppgift att skapa ett jämlikare samhälle, att verka för att löntagarnas villkor i arbetslivet ska förbättras, att driva ett brett folkrörelsearbete, stå upp mot rasism, fascism och arbeta för en öppenhet i samhället. Det är ju inte uppgifter som har förändrats, utan de måste vi stå fast vid och utveckla idéer. Ett sånt här samarbete ska inte innebära att vi utvecklas till någon form av mittenparti som har sin naturliga hemvist i någon form av borgerlighet, utan vi är ett socialdemokratiskt parti, vi är en del av arbetarrörelsen. Däremot på grund av rådande maktförhållanden kräver det att vi samarbetar på ett annat sätt än tidigare. Det är väl egentligen därför jag vill betona partiets uppgift och partiets roll.
Hur många procent socialdemokrati skulle du säga regeringens politik är?
Ja, det är ju väldigt svårt att avväga på något vis. Det är en bred kompromiss med många olika ingredienser som har gjorts. Men det jag kan säga är att genom att sitta i regeringsmakten kan vi värna grundfundament i välfärdssverige. Vi kan se till att leverera ekonomiska resurser till den offentliga gemensamma sektorn. Vi kan i olika delar verka för att kommunikationslösningar ska bli bättre. Vi kan verka för att vi ska få en bättre fungerande regional balans. Vi kan balansera värsta avarterna på marknaderna. Vi kan göra många saker genom att vi har regeringsmakten. Sen är det klart att en del av det som vi genomför, det blir också sånt som aldrig hade genomförts, som vi inte hade varit tvungen att kompromissa. Exempelvis borttagandet av värnskatten, som överhuvudtaget inte är en fråga som från fördelningspolitisk synpunkt eller på något annat sätt är rimlig. Men det har vi varit tvungna att köpa för att kunna klara den övriga helheten. Och det är ju det perspektivet man får se det.
Jag tänkte på en sak som det här påverkar naturligtvis är ju, och du skriver mycket om det i en nyskriven text här också, om coronakrisen och hur den har påverkat och hur den också har förändrat synen på politik. Det jag funderar på då utifrån din position som försvarsminister också, det är ju att jag har varit intresserad av försvarspolitik i över 20 års tid och följt det ganska nära. Och så länge jag minns så har det i alla hot- och riskanalyser alltid funnits med att det ska bli en pandemi. Det har alltid beskrivits som en fråga om när snarare än om. givet det, givet att vi visste så att säga vad, att det här skulle inträffa, på en skala 1 till 10, hur väl förberedda var vi egentligen?
Ja, jag tycker att den mentala förberedelsen, även om det har funnits med i olika typer av dokument, så är nog min bedömning att den var inte särskilt stor, utan den här kom som en överraskning och det ruskade ordentligt om i samhället. Och mycket av det som hade byggt redskapsfrågor, om det nu är, om man ska tala om det överhuvudtaget, det är ju sådana här just-in-time-system. Att man har utrustning av olika slag för att det ska räcka just för stunden. Man har beredskapsuppbyggnad så att det räcker just för stunden och möjligen lite till. Och det här bygger ju då på att man hade anpassat sig väldigt mycket till ett, dels att kalla kriget var över och att det lever kvar, men också till ett marknadstänkande som har gått alldeles för långt och där man också i många stycken har förlitat sig på både internationella kontakter och marknadsaktörer utifall någonting skulle hända. Och det här menar jag i många stycken har varit oerhört naivt. Man har liksom snöat in på någon sorts ideologisk rörelse och någon sorts ekonomiskt effektivitetstänkande som när krisen kommer så håller det inte. Så att vi måste ha ett robustare samhälle i framtiden, ett starkare samhälle med mer utav marginaler på olika sätt som kan tackla olika typer av kriser. Det är en sak att skriva saker i dokument och säga att en sak kan inträffa. Det är en annan sak att ha den djupa medvetenheten i ett brett samhällsperspektiv.
Men jag tänker på en sån här sak under de här avregleringarna som du lyfter fram. Det är ju apoteksavregleringen som ju också blev ganska tydlig nu. Och det fanns en stycke där i de styrdokumenten där man då inför apoteksavregleringen konstaterade följande då. Man skrev så här: bland marknadsaktörerna på en avreglerad apoteksmarknad kommer det att finnas ett intresse för att på affärsmässiga grunder fullgöra sina uppgifter inom totalförsvarets läkemedelsförsörjning. Det var den bedömning regeringen gjorde vid den tiden.
Ja, den är ju naturligtvis väldigt naiv. Därför att det där har ju liksom inte inträffat och det där har ju liksom visat sig i den här krisen att det fungerade ju inte. Det har ju varit väldigt mycket fromma förhoppningar i samband med olika typer av avregleringar där man har trott att det är enklare att hantera de problem som uppstår än vad det egentligen är. Och det jag minns särskilt, det var ju det att här det skulle då bjudas motstånd emot alla de här tankarna som bara välde fram som en våg under ett antal år. Då blev man ju nästan hånad för att man kunde ha en avvikande uppfattning, att man inte trodde riktigt på de här funderingarna. Och sen visade det ju sig att de här som stod för de här trollformlerna, det var ju de som verkligen var de naiva. Och tyvärr så var ju det här någonting som trängde långt upp i samhällstoppen i många organisationer.
Långt in i socialdemokratin också, om man tittar i olika kommuner runt om i landet, om man tittar på mycket av så här avregleringar, privatiseringar, de har ju också fortsatt under socialdemokratisk ledning.
Ja, jag minns det var jag och en kamrat, vi drev en fråga om man skulle upprätthålla stödjepunkter när det gäller godstransporter på järnväg. Och det var ju liksom, vi skulle ha 40-45 stycken sådana där. Och det var en omfattande debatt om det där inför en av de stora fackliga kongresserna. Och sen hade ju regeringsmakten på den tiden. Det var väldigt svårt att tränga fram för att kunna få en förändring i det där. Alltså vi måste se att jag tror att samhället under många år var satt under ett oerhört hårt tryck från de här som drev den här lobbyismen utav rena vinstintresseskäl i kombination med då de här borgerliga tankesmedjorna som förde de här kampanjerna och som lyckades på olika sätt få ett gehör för sin agenda. Sen slog det där över och det blev på olika sätt klarlagt nu här i praktiken vilka brister som det här har fört med sig i samhället. Och nu har vi ju stora reparationsobjekt på en mängd områden och det gäller ju både inom vårdsektorn, det gäller inom skolan, det gäller inom transportväsendet, beredskapssidan visar ju sig väldigt tydligt. Så att balansen mellan marknad och samhälleliga uppgifter och samhälleligt inflytande har blivit felaktig idag, menar jag.
Men varför hamnade socialdemokratin där den hamnade? Alltså, under större delen av den här perioden vi pratar om så har vi ju haft socialdemokratiska regeringar, vi har haft socialdemokratiska kommunledningar runt om i landet, regionledningar. Varför bjöd man inte motstånd mot detta?
Det var så också att det fanns motstånd, och man kan ju se också att man har på många håll stått emot privatiseringstankar och privatiseringsvågen på både regional och lokal nivå. Så att det där är ju ingen entydig bild. Men det är också en sanning alltså att borgerliga drev på väldigt hårt, och det var så att socialdemokratin kunde ha bjudit ett hårdare motstånd. Den självkritiken får man ha. Men jag tycker så här idag när vi ser resultaten av allt detta, så måste vi tydligare formulera att vi måste ha en annan balans i samhället mellan marknaden och mellan det som är så här den samhälleliga sfären och det samhälleliga inflytandet. Och det gäller liksom i kommuner, det gäller i regioner, och det gäller framförallt på statsmaktssidan. Vi har ju sett till och med under den här regeringsperioden att vi har varit tvungna att hantera väldigt centrala säkerhets relaterade system, utifrån att vi vill inte ha in alla de här aktörerna utav rena grundläggande säkerhetsskäl. Och det har liksom varit rätt så öppet för dem att kunna gå in här, så vi har ju kunnat fått in sådana med direkt fientliga avsikter mot Sverige.
Mm. Alltså, du blev ju försvarsminister 2014, en drygt halvår efter att Ryssland invaderade och ockuperade Krim. Det ritade ju om den säkerhetspolitiska kartan runt omkring oss fullständigt. Så här 6 år senare, tycker du att det svenska samhället har liksom dragit rätt slutsatser när det gäller vår beredskap och vårt sätt att förhålla sig till kriser från den händelsen? Det var ju inte så många som förutsåg att det där skulle hända, och plötsligt hände det och så var hela kartan omritad.
Mm. Det har gjorts väldigt mycket. Problemet är bara det att det tar så fruktansvärd tid att bygga både militär förmåga och civilförsvarsförmåga. På den militära sidan har vi kommit längre än på den civila. Det är ju stora belopp vi har gått in med där, och det är stora belopp vi kommer att gå in med framöver också. Och vi är bättre skick idag än tidigare, och framförallt har våra internationella samarbeten fördjupats på ett sånt sätt så att tröskeln emot provokatörer och antagonister är högre idag än tidigare. Så att det har gjorts oerhört mycket. Men det är just den här tidsaspekten, att man kan inte bara från den ena dagen till den andra tro att man ändrar det här. Utan det tar kanske 10-15 år innan man kommer dit man ska. Det är lika när man ska, tror jag, börja korrigera och rensa upp i den här effekterna utav avregleringar och utav privatiseringar, vilket jag ser som en oerhört nödvändig uppgift framöver. Det kommer inte att vara gjort över en natt, utan det kommer att vara ett långsiktigt projekt. Men det är ju också så att man till och med inom delar av borgerligheten nu måste inse att den här utvecklingen har gått för långt. Att även där det måste fram en självrannsakan om att vi bygger inte ett fungerande och starkt samhälle med för mycket av marknadsinslag inom de sektorer där, säga, det är behoven som ska styra. Det måste man sätta ner foten och dra en gräns.
Men upplever du att man är på väg att dra en sån gräns? För du skriver ju i boken, så skriver du ju att coronakrisen har visat att det borgerliga idégodset inte fungerade i mötet med verkligheten. Du tar Reinfeldts arbetslinje exempelvis som ett exempel där då folk har gått sjuka till jobbet.
Ja, dessutom är det väl så att när arbetslösheten här slog till på det här sättet, och som när vi ser framför oss hur arbetslösheten förmodligen kommer att leva kvar på ett väldigt påtagligt sätt i samhället framöver. Alltså, människor behöver ju också en nivå så att man klarar av att övervintra i sina boenden och med sin levnadsnivå, så att man kan komma till nästa jobb så småningom. Det är ju inte bara att säga att nu det här är temporärt och det här är någonting som vi ska ta bort, utan här måste man ju se till att den här låga nivån på A-kassan som var, den höll inte i konfrontationen med verkligheten.
Men det intressanta, för du skriver ju så här, är de borgerliga politikerna beredda att ompröva? Men Om man riktar samma fråga till dig, är du beredd att ompröva till exempel en sån sak som att fram till nu har vi haft en karensdag exempelvis som har fått folk att gå sjuka till jobbet. Det finns inga regler nationellt för äldreomsorgen, för bemanning till exempel. Man har timanställda idag som norm i stora delar av äldreomsorgen som också gjorde att folk gick sjuka till jobbet. Alltså, ser du framför dig en omprövning av de delarna?
Jag anser att vi överhuvudtaget måste ha en fokusering på bättre anställningsvillkor både i privat och offentlig sektor. Det är inte så att det stora problemet är att det är för svårt att avskeda folk, vilket nu många borgerliga krafter tycker, utan problemet är att tryggheten är för dålig. Det är så det ser ut i verkligheten. Vi har oerhört många som går på såna här sms-anställningar, korta anställningstider, osäkra anställningsförhållanden, timvikariat, som har också flera jobb för att få försörjning att gå ihop. Och det här är ju en sektor som växer och sväller. Och det är många ungdomar som går ut på den här marknaden, och den fackliga organisationsgraden är låg i de här sektorerna. Så att där har vi den egentliga utmaningen. Den egentliga utmaningen, det är inte att försöka försämra LAS, för att LAS, den täcker inte upp när vi ser alla de här problemen som är. Så att det som behövs i Sverige egentligen, det är ju ett förstärkt skydd för löntagarna och inte ett försämrat skydd för löntagarna. Och det här gäller ju både när det gäller offentlig och privat verksamhet.
För du skriver ju i en av texterna här, så skriver du att sen finns det tydliga, du förklarar varför du anser att kompromisser är rätt. Men sen skriver du så här: sen finns det gränser för vad som går att kompromissa om. Det går inte att göra sådana kompromisser att partiets karaktär och inriktning i grunden förändras. Jag skulle ju säga att LAS är en ganska typisk sån fråga där partiets, i alla fall bilden av partiet, förändras och maktbalansen på arbetsmarknaden förändras. Ändå är det någonting som regeringen står i begrepp att ändra.
Ja, nu är det ju så att vi tydligt har sagt det, att det förslag som utredaren har kommit med, den ändrar balansen på arbetsmarknaden på ett sådant sätt så att det inte är acceptabelt för oss. Och därför så avser vi inte att lägga fram ett sådant förslag heller. Och det är ju helt rätt det du säger, alltså att går man för långt i de här sammanhangen, då bidrar man ju till en förändring som kommer att bli ett oerhört djupt problem för arbetarrörelsen. Men det är ju därför som också statsministern och partiordföranden redan inledningsvis har sagt att det här som ligger nu på bordet, det kan inte vi lägga fram som ett förslag. Det är klart att det är ett problematiskt besked för både Centern och Liberalerna, men det är också så att det står i överenskommelsen om att maktbalansen får inte rubbas. Sen det här jag beskriver med alla de här dåliga anställningsvillkoren, med alla de här människorna som jobbar under djupt osäkra förhållanden, det är ju sen någonting som jag tycker är dags att börja diskutera. Hur löser vi den delen då? Hur ser vi till så att de får en bättre trygghet? Hur ser vi till så att det blir att fungera? Men det tycks ju inte finnas något intresse av i, säga, den bredare politiska debatten. Utan det där måste vi ta upp och driva på om tillsammans med de fackliga organisationerna. För det finns ingen annan som är intresserad av att ta den diskussionen.
Nej, men det är lite därför jag frågar, ja, när det gäller just karensdag och timanställningar, ja, och sådana saker. För det är ju även, alltså, man tar timanställningarna, det gäller ju även offentliga arbetsgivare att man använder timanställningar. Jämför man äldreboenden till exempel, så har man ju sett väldigt tydligt att både i offentlig verksamhet och privat verksamhet så finns de här timanställningarna.
Ja, men så är det. Jag är helt medveten om det, och det här är sånt som jag vet att man har tagit i sådana här problem på vissa ställen runt om i landet. Men det är också så här att det här existerar som en realitet. Jag tror inte att vi kommer att kunna ha en bra rekrytering till omsorgsyrken och liknande framtid om inte sånt här löses. Och det är egentligen väldigt illa att man inte har att det här inte är gjort redan. Nu har ju coronasituationen avslöjat så väldigt mycket utav de här förhållandena. Men då säger alla att de är hjältar, de här som jobbar inom vårdsektorn. Men då hoppas jag också att de här är hjältar när det här väl är över. Och att man brett försöker göra någonting åt arbetsvillkoren. Men det är ju lätt gjort att det glöms bort när problemet sjunker bort i den allmänna debatten. Så att jag tycker nog att både offentliga och privata arbetsgivare här har ett ansvar att åtgärda förhållandena inom bland annat vårdsektorn. Men vi ska ha klart för oss att den privata sektorn finns väldigt mycket av den här typen av otryggheter som måste också lösas.
Mm. Jag tycker det är lite fascinerande när du pratar, för nu pratar du ju som att du inte är regering och bestämmer det här. Det är ju trots allt regeringen som bestämmer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Med ganska mycket av det, men om vi går tillbaka i tiden lite, så när du var kommunalråd i Borlänge, så har Göran Greider skriver eftertexten till den här boken, och han definierar en slags Peter Hultqvistsk urscen, kallar han det för. Vad är liksom kärnan i det du skriver? Jag ska läsa lite av vad Greider tar upp då, det han menar med urscenen från dig. Det här är du själv som skriver, han klippte från en text som du har skrivit då. Jag minns ett möte på kommunalkontoret i Borlänge för många år sedan. En mycket vältalig och trevlig läkare anledde in på mitt rum. Han skulle presentera en idé om nya äldrebostäder i Borlänge. Trevliga, fina och ljusa bostäder minns jag att det var. Men det fanns en hake. Det handlade inte bara om byggande, visade det sig, utan det skulle också vara privatiserad drift. Vinstintresset skulle in i Borlänges äldreomsorg. Och jag markerade snabbt att detta inte var aktuellt. Och då övergår läkaren till att prata om din hälsa.
Ja.
Det här tycker Göran Greider fångade dig. Gör det?
Ja, det var ett väldigt intressant möte på det sättet. Att jag tror om att det var inte aktuellt med någon sån här experiment. Och sen blev det en oerhörd omsorg om mig som person. Och det är väl klart att jag kanske vägde lite för mycket. Jag vet inte om jag såg helt hälsosam ut med så vidare. Men det var ett rätt så fascinerande samtal. För det hela avslutades sen med liksom en lite försiktig fråga om det här som jag sa kvarstod. På ett mycket vänligt sätt, och sen skildes vi åt, och sen har vi aldrig setts mer. Men jag tyckte det var ett oerhört fascinerande och intressant möte om hur lobbyism kan gå till. För det är klart att jag vet ju inte om han var så intresserad av min hälsa i grund och botten. Han hade väl ett uppdrag att sälja in det här konceptet. Det var väl så det var egentligen, men det finns ju många vägar att nå ett mål, va? Sen har jag ju varit utsatt för andra typer av sådana här uppvaktningar. En gång när jag var ordförande i försvarsutskottet i riksdagen, så var det ett internationellt försvarsföretag som kom och uppvaktade mig, och de ville att vi skulle öppna upp för att det företaget skulle kunna driva verkstäderna inom försvarsmakten. Så jag sa det att ja, det går väl alldeles utmärkt, men det kräver att något svenskt stort företag får driva verkstäderna i eran försvarsmakt då. Och det var ju sagt lite skämtsamt, få slut på alltihopa, för jag menar, jag skulle aldrig ge mig in i en sån där operation. Men det visar liksom vilka grova krokar de lägger ut, och som man tror att man ska liksom hoppa på, va. Sen träffar jag ju aldrig mer det där företaget, men det är så här det kan gå till ibland, och då gäller det ju liksom att stå emot. En av de här sakerna jag tyckt var lite obehaglig ibland när det gäller den här typen av lobbyism, det är ju när jag har blivit uppvaktad av partivänner som har jobbat åt såna här företag som vill sälja in sig framförallt i vårdsektorn. Då tycker jag det har varit lite obehagligt och faktiskt lite dåligt, och då har jag sagt ifrån lite ordentligt att det inte är överhuvudtaget aktuellt. Men liksom, de har ju varit så smarta, de här lobbyisterna och de här som jobbar på ombud för de här privata intressenterna. Så man anställer ju folk som man tror passar då för att övertyga en viss kategori. Och i det här fallet då, så kanske det är så att socialdemokrater som har haft en sorts roll då skulle uppvakta andra socialdemokrater som man uppfattar sitter på inflytelserika positioner. Så att det gäller ju som politiker, tycker jag, att ha också en integritet emot det här.
För det här är ju en annan tråd som går igenom boken, som handlar just om lobbyism och demokratin. Mm. Hur den har påverkats, ja, av de här nyliberala framgångarna, både, ja, för vårdbolag men också att som kommunpolitiker att man reglerar allt mindre och man har allt mindre möjlighet att inför väljarna också svara upp för verksamheter som då är privatiserade eller avreglerade. Alltså om du tänker liksom i ett större perspektiv, om du vill försöka rulla tillbaka detta, alltså hur ska man göra det i praktiken när det här nu finns precis överallt i samhället?
Ja, jag menar ju på att mycket av de här privatiseringarna, det minskar ju i praktiken demokratins verkanskrets. För när man väl har skrivit det där kontraktet, då sitter man i det. Och exempelvis om man då ska tvingas genomföra en förändring eller besparing i verksamhet, då blir det så här den kommunala delen av det som är kvar som får bära det där, medan den privatiserade delen, den kommer i det här sammanhanget undan. Samtidigt som du inte har helt enkelt att ha insyn i den här privatiserade delen. Samtidigt förväntar sig människor att politikerna ska kunna leverera när det uppstår problem på olika sätt. Men det är inte helt lätt att leverera, att lösa problem som uppstår i de här privatiserade verksamheterna. Och i de här privatiserade verksamheterna så blir det alltid en motsättning mellan att leva upp till människors behov som också är reglerade i olika lagrum och att kravet på att uppnå det här vinstintresset. Och den där typen av skandaler som det har fört med sig, det har ju blivit väldigt tydliggjort i olika sammanhang. Det som man kan göra för att få bort sånt här, det är ju att man stegvis och systematiskt helt enkelt försöker avveckla kontrakt i den tid som är möjligt. Sen måste man kunna stå upp för att säga att det är väldigt rimligt att både kommuner och regioner driver verksamhet i egen regi. Alltså jag tycker man måste börja bli klar i budskapet att egen regidrift är bra. Det är ett sätt att få en stabilitet i det och det är ett sätt att utnyttja också så här, den stordriftfördel som man kan ha genom detta. Så att det är ett sätt att få en tryggare och mer fungerande verksamhet. Sen är det inte så att marknad och vinstintresset är lösning på alla problem här i världen, vilket det har varit väldigt mycket i den här propagandan. Och där går det en skiljelinje mellan arbetarrörelsens syn och borgerlighetens syn på det här. Och det där, på något sätt kan inte det där mötas heller. Det är inte så enkelt som en borgerliga krafter säger att ja, det är väl bara att formulera målen då och ha en uppföljning av det. Det är inte så enkelt. Och det tror jag de flesta som har sysslat med praktisk kommunal verksamhet och praktisk regionpolitik vet.
Men jag tänker på om du ska, för det du pratar om någonstans, det är ju reformer som har pågått alltså sedan 80-talet, början 90-talet. Alltså hela New Public Management-vågen egentligen. Att rulla tillbaka den. Det är därför jag frågar liksom hur. Därför att samhället ser ut som det gör. Den här egendomen är ju bortskänkt i många fall till privata företag. Hur tänker du liksom praktiskt att det ska gå till?
Alltså det är ju så, för det första måste vi börja tala om de problem som det här har fört med sig. Så de ojämlikheter som det här har fört med sig. De brister i verksamheterna som det här har fört med sig. Och alla de skavanker som finns kring detta, det måste man börja tala om öppet. Sen måste man också börja tala om vad vi kan åstadkomma ordentligt med gemensamt ägande och med offentlig drift i olika sammanhang. Och vi måste också börja våga ta beslut där man ifrågasätter de här. Och det helt enkelt gör klart att nu fortsätter vi inte med de här entreprenaderna, utan vi tar tillbaka kontrakten. När kontraktstiden går ut så prövar vi ett gemensamt ägt alternativ. Alltså det är ju sådana här beslut som man måste våga ta. Det är ju inte sagt att bara för att en privat har fått ett jobb att den ska behålla det jobbet för all evinnerlig tid. Så jag tror att det också, och det här tycker jag att man inom arbetarrörelsen måste våga föra upp till ytan till en ordentlig diskussion. Vad är rimligt att privata sysslar med? Vad är rimligt att marknaden är med? Och vad är det som behoven ska styra? Och där tror jag att det krävs en annan balans för att få ett bra samhälle.
Men för du ifrågasätter ju egentligen fundamenta i marknadsekonomins sätt att fungera i Sverige idag. Alltså om vi inte ska ha marknadsekonomi på det sättet vi har idag, vad ska vi ha då?
Nej, men alltså det här är ju, det är inte frågan om att man ska ha antingen eller. Vi har i långa perioder betonat begreppet blandekonomi sen när vi har beskrivit vad vi ska ha i Sverige. Och det är ju en kombination av samhälleliga regleringar, privat och samhälleligt, och även kooperativt ägande. Det är en kombination av väldigt många saker för att få de rätta samhällsbalanserna. Och jag tycker väl att nu under en så lång period så är det så att marknadsidéer har dominerat så pass kraftfullt så att det är dags att föra upp samhällsperspektivet, behovsperspektivet och försöka hitta en annan balans i det här. Där säger människans grundläggande behov mer kommer fram, där jämlikhetstanken kommer fram, där att minska klassklyftor kommer fram. Och då får man ju använda de instrument som samhället har. Och det här är ingenting man knäpper med fingrarna på. Sen är det klart på en vecka eller att man kan beskriva något samhälleligt kopplingsschema hur det här ser ut. Utan det är ju långa processer. Precis som det du beskriver så är det långa processer. Men det jag också tror man ska försöka göra det är en lång målmedveten process där man på något vis balanserar om det här. Jag säger inte att marknad ska avskaffas. Däremot måste det ombalanseras.
Du skriver på ett ställe i boken så skriver du att friskolereformen från 1992 blev bräckjärnet som gjorde skolsektorn till en marknad där elever sorteras efter klassbakgrund. Ja. Om du själv skulle skissera på ett bräckjärn som du skulle vilja se, en reform som så att säga inte löser allting men börjar rulla det i en annan riktning. Vad skulle det vara för slags reformer du skulle skissera då?
Ja, jag tror att man måste börja titta på frågor som överhuvudtaget hur får man hantera pengar inom skolsektorn? Är det så att det som staten sätter in ska gå till skolundervisning och lärare i första hand? Eller ska man tillåta att det finns, säga, marginaler där man ska kunna ta ut de här pengarna och använda till annat som det inte var avsett för? Alltså det är en grundläggande fråga. Ska vi tillåta, säga, vilka vinstintressen som helst inom den här sektorn? Vi har ju även sett att vi har haft skolföretag här som konkurrerar med sånt som att du får de och de tekniska hjälpmedlen om du går på den här skolan och lockar med det, och sen har man en lägre lärartäthet. Vi har sett hur betygssystemen har satts ur spel genom att vissa då sätter högre betyg än vad elevens kunskap är. Men ifrågasätta vinstintresset. Jag tror också man måste börja titta på effekten av det fria skolvalet som jag vet i många sammanhang är en helig ko. Men jag tror att det är en del i att vi har kunnat se en sån oerhörd uppdelning mellan elevgrupper. Jag tror att det är en fördel om elever från olika med olika bakgrunder faktiskt möts i skolan. Att man får gnuggas med varandra, att man får lära sig respektera varandra och att man får jobba ihop. Jag tror det är en fördel för hela samhället i det långa loppet. Jag tror också man ska fundera på vad är det som är samhällets grundläggande behov när det gäller utbildningssidan. Vad är det vi ska satsa på? För under en period var det ju så att det uppstod utbildningsalternativ och linjer om allt möjligt som kanske inte var, säga, sånt som ens en gång var intressant i längre arbetsmarknad och som kanske blev ett sidospår för de personer som lockades av detta tillfälligtvis. Jag tror att man måste börja våga prata om såna här saker på riktigt, därför att svensk skola, det presteras bättre resultat idag än när vi tog över regeringsmakten. Men det är långt kvar till dess att vi har en skola för alla på det sätt som vi hade som vision en gång i tiden.
Om man tittar på de här områdena vi har pratat om nu, som arbetsmarknad, äldreomsorg, skola, ekonomins funktionssätt och sådär, så ligger ju den linjen du har ganska långt till vänster från det som har varit mittfåran i S under ganska lång tid. Hur liksom, om dina statsrådskollegor nu kommer att, gissar jag, få den här boken att läsa, hur stort stöd för de här idéerna tror du att du kommer att få?
Ja, jag tror att jag tror inte att det är så stora åsiktsskillnader. Jag har varit med i det här partiet i hela mitt liv. Jag känner nog att det jag säger, det stämmer nog rätt så väl överens med hur så här, det inre livet och med hur man känner inom vårt parti. Och jag känner det partiet rätt så väl utan och innan, och jag känner fackföreningsrörelsen rätt så bra, så jag känner mig rätt så trygg i min position. Sen det här med höger och vänster inom partiet, det är ingenting som jag brukar lägga ner särskilt mycket funderingar på. Jag känner mig som väldigt mycket socialdemokrat, och jag har heller inte kanske
100% faktiskt.
Ja, jag känner inte heller att jag har ändrat så mycket grunduppfattningar genom åren. Däremot har jag varit med och provat en lång rad olika praktiska lösningar i många sammanhang, och det har gett en hel del erfarenhet. Men robusta samhällssystem, det är någonting som jag uppfattar att det är en mainstream grej i partiet. Och den här visionen om ett starkare samhälle som Stefan Löfven har presenterat, det samlar nog partiet. Och det här som jag säger, det är ju sånt som jag tycker passar bra in i det. Så att den här boken, den kan ju möjligen stimulera till en debatt och till en idéutveckling. Men väldigt viktigt med den här boken, det är att ge signalen att om det nu sitter några borgerliga krafter och funderar på om de har varit med och bidragit till att socialdemokratin förändrar karaktär, så vill jag säga att så är det inte, utan vi måste utveckla vår politik utifrån ett socialdemokratiskt idéarv. Vi ska inte liksom anpassa det här efter några borgerliga tankesmedor eller borgerliga idéer om hur samhällsutvecklingen ska se ut. Det tror jag är oerhört viktigt för att behålla partiets attraktionskraft långsiktigt och också samhällsuppgift.
Sen är ju den andra frågan då, så att säga, det är ju vem man gör det här med. Och om vi tar försvarssamtalen till exempel, som ju handlade om en långsiktig försvarspolitik, de sprack ju för ett par veckor sedan. Centern och Liberalerna har ju varit jättetydliga med när det gäller LAS och den här utredningen, att de vill att den läggs fram, den här utredningen, om parterna inte blir överens. Så det knakar ju ganska mycket med vem man gör det här just nu. Så att liksom på lång sikt, när du ska genomföra detta, vem är det du genomför det med?
Jo, men om det, för första så måste ju vi faktiskt ha bilden av att vi måste öka vår andel av väljarkåren. Vi måste också ha en högre facklig organisationsgrad. För arbetarrörelsens möjlighet att utöva inflytande bygger egentligen på dels valresultat och dels facklig organisationsgrad. Det är två grundfundament. Sen är det ju så att har vi ingen egen idéutveckling, ja, då kommer vi ju ingen vart åt det som så här är vår grundläggande uppgift. Då har vi ingen position när vi ska driva våra frågor i förhållande till vad andra partier tycker. Utan det är ju så att vårt existensberättigande, det är ju att i val presentera en socialdemokratisk linje och politik. Och sen måste också de som vi ska samarbeta med måste ju faktiskt ta in att vi har liksom en uppfattning också som man måste respektera och som finns med då i ett eventuellt förhandlingsresultat. Att samarbeta med andra, det innebär ju inte att man köper sig de andras politik och köper andras synsätt på samhället, utan det är ju bara ett resultat av rådande maktförhållanden, och att man utifrån det då, ja, ser vad kan jag åstadkomma. Men driver du ingen egen idéutveckling, har du ingen egen ryggrad, har du ingen egen grund, då har du ju ingenting att resonera om heller, utan då blir det ju ett rö för vinden bara. Och det är ju, tror jag, så att ska vi ha den här situationen framöver där vi har den här typen av samarbeten, då är det väldigt mycket viktigt också att vi utvecklar vad är partiets politik.
För tittar man så att säga över blockgränsen, så ser man ju väldigt tydligt att Sverigedemokraterna idag till exempel vinner ju tidigare socialdemokratiska väljare, vinner stora insteg i LO till exempel. Och det är många, nu har väl det gått ner lite under coronakrisen, men man har tidigare i alla fall vunnit insteg i LO. Vad tänker du kring det när du formulerar det här projektet, så att säga? Väljarna är ju på väg åt höger.
Jag tror att genom ett aktivt arbete och genom en tydlig politik och genom att säga vad som är socialdemokrati och genom också att vi jobbar hårdare fackligt politiskt, så kan vi vinna tillbaks många människor. Samtidigt är det ju väldigt intressant som du säger, att i en sån här tid när det blir en krissituation, då förflyttas väljarströmmarna rätt så snabbt. Och det visar också att det går att vinna tillbaka människor. Så att det beror också på vilka samhällsfrågor som blir de centrala. Sysselsättning, jämlikhet, bra gemensam sektor. När den typen av frågor kanske är i centrum, då gynnas vår rörelse. Men det gäller liksom att hela tiden hålla den här typen av diskussioner igång. Och det här med att arbetare röstar på SD, då vill jag ju bara säga det att här liksom är de beredda att bidra till en politik som direkt nedrustar så här, de regelverk på arbetsmarknaden som skyddar löntagare. Beredda att bidra till en utveckling, exempelvis skyddsombudens roll omvärderas fullständigt på ett negativt sätt för löntagare. Så att de har ju ingen arbetarpolitik alls, det där partiet, utan det är ju något helt annat. Och de är ju beredda att vara en del av det här högerblocket. Sen om jag ska säga en par ord då om försvarsförhandlingarna, så var det så att det var jag som la dem där på is, därför att som det såg ut var det inte möjligt att komma till en överenskommelse, trots att vi hade lagt in 25 miljarder kronor som i arbetande kapital under 5 år blir 75 miljarder. Sen tyckte vi att man kunde vänta i 2 år med att föra diskussionen om det som ska hända om 5-6 år, det vill säga 26-27. Det kunde inte de borgerliga acceptera. Även Centern och Liberalerna var med i det här. Och därför så blev det så att det låste sig det där. Nu får vi se då om det är möjligt att komma tillbaka i någon form. Men som det såg ut i det läget så var det inte möjligt att komma längre helt enkelt. Men en bred överenskommelse, det är ju det naturligtvis som är det bästa i sammanhanget.
Men skulle du vara beredd att återuppta förhandlingarna igen, eller ligger de på is så att säga?
Ja, nu har vi lagt dem på is. Sen är det så att jag kommenterar den typen av frågor när jag har någonting att säga. Så att det får vi i så fall återkomma till. När det gäller LAS så vill jag bara säga så här, va? Att det är klart att vi som ett parti som har en djup intressebas i löntagarperspektivet, arbetare, tjänstemän, det är ju klart att för oss är det ju oerhört avgörande att det här inte innebär en maktbalansförskjutning till löntagarnas nackdel. Centern och Liberalerna har andra intressebaser och andra bakgrunder. För de kanske det är mer naturligt. Och därför så är det ju så att om inte parterna själva nu kommer fram till hur det här ska hanteras, så kommer det här inte att bli en enkel politisk situation. Det är bara att inse. För att då måste man komma fram till att vi blir överens om just den här maktbalansfrågan som står inskrivet i det här avtalet. Och där är det så att vår bas med en intressepolitisk gemenskap med stora arbetare och löntagargrupper, det gör att vi kan inte rubba den där maktbalansen. Jag tycker dessutom det vore fel i djupet, beroende på att det är inte den trygghet för löntagare på dagens arbetsmarknad som man försöker beskriva. Det är inte det. Det är många som lever under djupt otrygga villkor.
Men finns det inte, jag upplever också att det finns en koppling mellan till exempel otrygghet på arbetsmarknaden, LAS absolut, och det här med SD som vi pratade om, att otrygga människor kan också gå till högerextrema partier. Det har ju hänt förut, speciellt i ekonomiska kriser. Om vi nu går in i en stor ekonomisk kris, ser du inte en risk med den utvecklingen så att säga, om den fortsätter? Är det inte åt andra hållet så att säga, regeringen borde gå mot att stärka LAS och stärka tryggheten?
Det är ju det jag säger, att man beskriver samhällsdebatten under så lång tid, så har man beskrivit LAS med ett problem, fast egentligen så är det så att det här löses och det hanteras i de flesta situationer. Det stora problemet är alla de här otrygga människorna med de här korta anställningarna, med de här lösa villkoren på arbetsmarknaden. Det är det där som man borde ta tag i. Och jag tror att en första sak för att på något vis få upp det där problemet i ytan, det är både att fackliga organisationer och politiska partier och att börja beskriva att det här existerar. Och det löses inte genom att man bara säger att marknaden fixar det här eller att arbetsgivarens makt ska öka. Utan det här löser man bara om man faktiskt tar itu med trygghetsfrågor, antingen avtalsmässigt eller lagstiftningsmässigt.
Men om du tänker den tanken till slut, finns det ett januariavtal då längre?
Alltså det är ju så att vi har ju kommittat oss på det här januariavtalet, men det står ju också när det gäller LASen som är uppe i det här sammanhanget. Det står ju mycket tydligt att den makt, att det, den här balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare ska behållas. Och vi får väl se då vad det innebär i praktiken om det kommer till den punkten. Men det jag också säger här, det är att de här problemen som jag pratar om, de kvarstår att lösa. Och kvarstår att titta på, för de ändras inte bara utifrån att du kan klara en formulering i januariavtalet och att du kan bibehålla nuvarande maktbalans, för att det här det existerar i alla fall och det måste det tas tag i.
Mm. Om man tar en sista liten frågeområde, så kan man säga att förutom den här boken så publicerade du för några dagar sedan en text i Dala-Demokraten där du gick till frontalangrepp, får man väl säga, på den blåbruna röran som du kallar Kristerssons underlag och regeringsunderlag. Och bakgrunden är ju att Kristersson för en par veckor sedan under coronakrisen gick ut och sa att han kan tänka sig budgetförhandla med Sverigedemokraterna och i praktiken ha ett underlag med dem. Om du tittar lite framåt, är det de här blocken vi kommer att se i svensk politik? Vi kommer att ha januaripartier å ena sidan och en blåbrun röra å andra sidan.
Ja, det finns en del som talar för det. Alltså, Moderaternas vandring har ju varit väldigt intressant på det sättet att när Kinberg Batra skulle börja samarbeta med SD på något sätt eller tala med dem, då slutade ju den processen att de fick avgå. Sen har ju Kristersson, han har pendlat lite fram och tillbaka i något försiktigt prövande där det har talats om att tala med varandra. Det har varit lite möjligt att träffas. Det har varit fram och tillbaka. Och sen har det varit en kluvenhet inom Moderaterna kring det där. Och nu då, trots att han hade lovat Heidi Frid att han inte skulle gå in i något djupt samarbete med dem, så har han nu satt i den situationen att nu ska han budget förhandla med dem. Och i praktiken så har väl öppnat för att de kommer att kunna kräva också platser i en eventuell regering som Kristersson tror sig leda i någon möjlig framtid. Så att han bidrar ju till att tvätta de här rena. Och det här är ju ett oberäkneligt högerextremt högerpopulistiskt parti som har sin bakgrund och sina rötter i sånt som har varit väldigt negativt i historien. Så att jag ser ju det här som ändå ett oerhört steg som också förändrar den politiska kartbilden väldigt tydligt. Men när jag ser resultatet nu så förstår jag ju att det här har varit en strategi från Kristerssons sida.
Varför tror du samhällsdebatten inte är så stor om det? Alltså om man tittar när Kinberg Batra började den här vägen. Det var ju som du sa, hon fick ju avgå. Det var ju oerhörda protester. När Kristersson sa det här i en intervju så blev det egentligen ingenting att...
Nej, det är väl så att det handlar ju om tillvänjning. Det handlar ju om att utnyttja ögonblicket och avvakta den rätta stunden. Så att det är väl den här processen de tycker sig ha behövt för att komma till den här punkten. Och jag tycker att det här säger väldigt mycket om hur utvecklingen har varit inom den där delen av borgerligheten. Och det är tyvärr det här vi har att bekämpa nu. Det är ju ett gruppering med SD och M och KD. Och det är ju också så att den här artikeln jag skrev, den handlar ju också om KD-ledarens utfall om att vi med berått mod hade öppnat upp för den här människorna som hade dött på äldreboendena. Och det är ju, tycker jag, oerhörd anklagelse som både osaklig och djupt utmanande, och på något vis där man använder väldigt brutala grepp för att ta sig fram i den politiska debatten för att få ett genomslag. Och jag tycker inte sånt där kan få pågå opåtalat, utan jag ville faktiskt vilja markera att det där är liksom inte acceptabelt. Och sen kommer Åkesson med med massaker, och sen avslutas alltihop då med att Kristersson ska ha budgetsamarbete. Alltså det säger ju en hel del om stämningslägen.
Men om den här utvecklingen fortsätter både retoriskt med den där stilen och politiskt, var tror du att det här kommer att på, alltså, hur blir nästa valrörelse om det fortsätter ner?
Det skärper ju väldigt mycket motsättningar och retorik, och det leder ju till stämningsläge politiskt som inte är särskilt hälsosamt. Det är ju så här också som säga, fascistiska stämningar skapas, när liksom alla gränser för vad man kan säga på något vis släpps, när det inte finns någon gräns, när det inte finns någon balans i samtalet, utan du kan börja anklaga motståndare för vad som helst i stort sett. Och då kan man ju välja som motståndare då till det här och säga att tiga, att försöka glömma det där och att hoppas och tro att det där var en engångsföreteelse. Men så är det sällan, utan det här återkommer i olika former. Har det gått en gång så går det två gånger, så går det tre gånger. Och så etablerar man det man då inom den bransch jag nu verkar i, då etablerar en ny normalbild då, där det på något vis blir acceptabelt att ha den här typen av nivå och ha den här typen av språkbruk. Så att det var det jag ville då reagera på och sätta ner foten kring. Jag har ju då också i andra sammanhang mött väldigt mycket av såna här försök att underminera och att sprida bilder som är fullständigt överdrivna och osanna. Och det har ju då handlat om relationen mellan hur man hanterar egentligen det försvarspolitiska läget. Och vi hade ju en situation här för en tid sedan där en rysktalande sajt gick ut och sa att Sverige hade skickat soldater som utbildade krigsbrottslingar i Ukraina, och man hade då lagt ut passnummer och namn på de här personerna. Det var också viktigt att reagera i det sammanhanget och säga att det här är inte acceptabelt, och då gick jag ut personligen som försvarsminister och sa det och markerade, och det var väl en del reaktioner på det naturligtvis. Men om ingen sätter ner foten någon gång i något sammanhang, utan man bara accepterar allt, då bidrar man ju till att låta det etableras också, den här nivån.
Mm. Jag tänkte att vi går mot ett slut i detta, för du har ett möte till att gå till. Men jag hade en fråga till som jag lite funderade på när jag har nu läst den här 100% socialdemokrati. Några kanske tänker att det här är en jobbansökan till att bli socialdemokratisk partiledare. Och du täcker ju alla politiska områden. Till de som skulle kunna få den tanken, vad skulle du säga?
Jag är oerhört lojal mot Stefan Löfven. Jag anser att han är den bästa personen att leda vårt parti idag. Det måste vara möjligt att kunna skriva artiklar, att göra en sån här bok, utan att det ska spekuleras om att man har några andra syften än att publicera den där boken och bidra till debatten. Så mitt stöd till Stefan, det är 100%, och det har det varit från första dagen när han blev vald till partiordförande.
Så det är ingen jobbansökan när han, den dag han avgår?
Det finns ingenting av jobbansökan i detta.
Tack så jättemycket.